Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag är vi en ganska liten skara, eller hur?
Ja.
Ja, det är jag och Johanna som ska tipsa om ett gäng böcker.
Precis.
Och den här gången har vi ju tagit i, eller hur?
Ja.
Alltså temat är kamp, motstånd och revolution. Rejäla böcker som på något sätt tar upp de här temana helt enkelt. Och jag tänkte vi drar väl igång som vanligt.
Ja.
Vill du börja den här gången?
Ja, jag kan börja.
Fint.
Ja, så den första boken jag tänkte prata om är Boktjuven av Marcus Zizak. Den är någonting jag skulle vilja kalla en modern klassiker. Eftersom den är väldigt uppskattad av många läsare. Även om den gavs ut i 2005.
Yes.
Och i 2013 fick den till och med en filmadaption. Så denna bok också, den hanterar lite tunga teman. Så det vore bra att kolla i lite trigger warnings innan man läser den. Men den utspelar sig alltså under andra världskriget och har en väldigt intressant och djup berättare, nämligen döden.
Mm.
Så det är den allvetande berättaren. Och väldigt unik. Jag kan inte säga att jag har stött på någon annan bok som gör samma sak. Och döden har liksom, man märker att den nästan har lite känslor och man kan ibland typ sympatisera med den på något sätt. Och det är det som är så intressant. Så huvudkaraktären är då Liesel, som är en tysk flicka vars föräldrar då var kommunister. Och det var därför hon behövde vara i ett barnhem då. För att hennes, alltså kommunisterna var ju då förföljda under den nazistiska regimen.
Precis.
Så hon blev föräldralös och blev adopterad av familjen Huberman. Och då får hon för sig en lite intressantare hobby. Och det är då att stjäla böcker.
Yes.
Och den första boken hon stal då var på hennes brors begravning. Och så fortsätter hon stjäla böcker på nazistiska bokbål och även borgmästarens bibliotek. Så det är verkligen någonting, väldigt kanske ovanligt. Men som läsare tror jag att man sympatiserar med att hon stjäl böcker, inte bara för att, och det här är ju någonting revolutionerande skulle jag kalla, inte bara för att hon tog typ en bok från nazisternas bokbål, som man då inte fick inneha, men även för att hon typ bryter mot den här normen, att man ska vara, alltså typ den här lydigheten och icke-avvikelsen som man kanske förväntades ha i Nazi-Tyskland. Och ja, och, men jag tror den mest extrema formen av revolution i boken är ändå att familjen Huberman gömmer en jude i deras källare. Och som heter då Max Vanderburg. Och han flyr då från nazisterna och Huberman-familjen går med på att gömma honom så att de inte tar bort honom till exempel ett koncentrationsläger.
Mm.
Och detta är någonting, alltså det är en väldigt stor risk de tar. Och väldigt liksom, alltså kan man säga offensivt mot regimen.
Mm.
Och det uttrycker Lisa väldigt mycket för att hon upplever en stor stress. Alltså när hon är i skolan, när hon träffar borgmästaren och hans fru, så tror hon liksom att de kanske vet. Det skapar en jättestor paranoia hos henne.
Mm.
Och, men hon vågar ändå stå upp, eller inte stå upp för honom, men liksom bli hans vän och liksom prata med honom och tänka att det de gör är inte rätt.
Mm.
Och jag tror också att en stor del av den här boken är hur döden kanske skildrar andra världskriget och alltså de filosofiska teman i stort. Det finns många sådana typ citat. Till exempel att döden säger jag är hemsökt av människor.
Mm.
Vilket är någonting väldigt alltså, kontradiktoriskt skulle man vilja säga. För att det är väl kanske människorna som ska hemsökas av döden.
Precis.
Så det är väldigt intressant. Och en annan som stannade med mig efter att jag läste boken var, vill du, och då säger döden, vill du veta hur jag ser ut? Hitta en spegel medan jag fortsätter. Och jag tror att då spelar det liksom på människornas ondska.
Mm.
Att kanske vi är de som ger upphov till att andra dör. Vilket är väldigt djupt.
Otroligt djupt faktiskt.
Ja.
Det är ju en grej som jag gillar med boken också. Just det att döden verkar ha ett samvete på något sätt. Liksom han, döden tittar ut över det här blodbadet som andra världskriget ju faktiskt var. 50 miljoner människor som dör. Ja, det är ju ett jätteintressant upplägg, måste jag säga,
ja,
i den här boken. Mm.
Definitivt.
Och den är ju verkligen en sån dunderklassiker. Den har blivit så mycket utlånade hos oss. De är ja, fortfarande på rotation. Trots att det är liksom ganska många år sedan den kom, så hittar den ständigt nya läsare hos oss. Både den engelska versionen och den svenska. Då.
Ja, jag hoppas då ni som lyssnar har läst den, eller i alla fall så kan jag högt rekommendera att ni lånar eller att ni alltså läser den helt enkelt.
Har du sett filmen också?
Ja.
Vad tyckte du om, liksom, var det stora skillnader mellan boken och filmen?
Jag tror att det var det, jag minns inte riktigt. Vi såg den, jag såg den för en skoluppgift.
Mm.
Jo, det var ju några skillnader, men jag tror att andan var lite detsamma,
ja.
Tyckte jag ändå.
Mm. Det är fint, det är väldigt viktigt, så får man göra avvikelser, lyckas fånga stämningen och andan i boken. Jätteviktigt. Ja. Finfint, ska jag fortsätta då?
Ja då.
Finfint, jag fortsätter då med en annan klassiker som jag läste för många, många år sedan. Jag ska slå på kolla lite grann här när den här publicerades, faktiskt glömt bort det. För början publicerades den då 1999, så ett tag sedan.
Mm-hmm.
Jag läste den, tror jag, någonstans där runt 2006-2007 kanske, och sånt. Och det är en bok av Tamora Pierce. Den heter First Test. Och det är alltså bok ett i en serie om fyra böcker. Som handlar om en tjej som heter Caladry of Mindelan. Hon kallas för Kell av sina kompisar och sin familj. Och hon lever då inte i vår värld. Hon lever i ett magiskt kungadöme som heter Tortol. Och den här kungadömet är ganska speciellt. Det har varit ett stort krig. The War of the Immortals kallas det kriget för. För det kommer alltså in magiska varelser som speedruns och huldror och så vidare och angrep det här kungadömet. Och en av de hjältarna som var med och slogs i det kriget är Alana, som kallas för The Lioness. En fruktansvärt mäktig kvinnlig krigare som dolde sitt kön. För att såklart är det bara män som fick kriga och visa sig duktiga med vapen innan. Men som en följd av det här kriget så utfärdar kungen ett dekret att även flickor från adliga familjer har rätt att ansöka och testa och bli riddare. Och Kell, hon är nu 10 år gammal. Hon kommer från en adlig familj som är ambassadörer. De har tillbringat 6 år i ett land som påminner mycket om det feodala Japan. Det är mycket strängt, man döljer sina känslor, man är duktigare på att slåss. Och nu är hon 10 år gammal. Hon har skrivit in till kungen och ansökt om att få komma i träning för att bli riddare. Och det här ska ju inte vara något problem. Kungen har ju utfärdat ett dekret, en lag, som säger att du har rätt att få den här träningen. Men såklart så finns det ju vissa personer vid hovet och vid träningsskolan som är ganska konservativa. Som tycker att det är fullständigt onaturligt att en flicka ska lära sig hantera vapen. Alltså svärd och pilbåge och lans och hela liksom, arsenalen. Så att träningsmästaren då, Lord Wildon, han är en sån här riktigt stockkonservativ person. Han tycker nej, det här är inte naturligt. Men okej, det är dekret från kungen. Men om jag tar med henne så har hon 1 års prövotid. Och har hon inte bevisat sig för mig inom det året så blir hon hemskickad. Och det här är ju oerhört. Men kungen går av olika anledningar med på det här. Och Caladry tycker då också, ja, den här träningen är mycket viktig för mig. Det är någonting jag vill göra. Mina 3 bröder har ju då varit med och slagits i det här kriget. De är alla 3 riddare. Pappan har en mycket högt uppsatt position. Och hon tycker ju att, ja men jag... Jag är inte den person som lever upp till de här förväntningarna som flicka. Gifta mig gott och ha ett lugnt liv i något slott någonstans. Jag vill slåss. Jag vill verkligen bli bra på det. Så hon accepterar de här kraven. Och det finns ju då såklart en hel del även i träningsskolan som tycker att det här är ju helt fel. Och gör ju då allt för att motarbeta henne. Det är en väldigt klassiskt upplagd story arc här. Jag tycker att den är... jag bara njöt. Från första sidan har det varit så här, oh, gode gud, vilken berättare Tamora Pierce är. Hon är magisk att ta hand om sin läsare. Det är många kul karaktärer. Och även ifall handlingen kanske är lite stereotyp, så känner jag ju att ja, men den kommer ju till liv. Alltså, de här människorna kommer ju ut från boksidorna på ett helt underbart sätt. Det är mycket spännande. Jag rekommenderar den å det varmaste.
Mm, den låter ju väldigt intressant.
Ja. Alltså, gillar man, det finns vissa magiska inslag i den också, ska jag säga. Det finns folk som har helande förmågor och så vidare. Och ja. Men det är väldigt så här, det är fantasy light, skulle man kunna säga.
Mm. Ja.
Mest handlar det om Kells liksom kamp mot de här dumma reglerna. Mm. Mycket bra bok.
Ja, jättebra. Då kan jag gå vidare till min andra då rekommendation. Och det är Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood, eller The Handmaid's Tale på engelska.
Nu, gott folk, snackar vi. Det här är... Det här får ni vara beredda på riktiga, reella grejer.
Okej, okay. Ja. Också trigger warning innan, det här kanske behandlar ännu tyngre teman eftersom det är inte riktigt en så här ungdomsbok. Men jättebra fortfarande, och baserar sig också kanske i någonting mer fiktionellt, ett fiktionellt land. Ja, så det här är en dystopisk bok. Och den gavs först ut i 1985 faktiskt.
Mm.
Så det var ju ändå ett tag sedan.
Kan man säga. Till och med jag var liten då. Alltså, ja. Jag var 9 år då. Ja,
ja, så det är väl lite äldre bok. Men min innehåll låg också förord, nyskrivna förord från författarinnan.
Mm.
Och historiska kommentarer. Denna bok följer då huvudkaraktären Offred i republiken Gilead, som då är en kristen teokrati. Och när man talar om teokrati är det då typ ett land då lagsystemet typ baseras på en religion eller en religiös skrift. Mm. Och i detta fall så är det kristendomen och Bibeln. Och det är också då en diktatur. Och det gör det så att Offred inte huvudkaraktärens riktiga namn, utan det namnet hon har getts av typ själva lagarna. Mm. Hon får inte använda sitt riktiga namn.
Nej.
I den här dystopin så har en miljökris gjort de flesta infertila, och därför bestämmer den här regimen att kvinnor som är fertila då tvingas bära barn åt religiösa ledare, vilket då och alltså trots deras så här, man skulle kunna tro att deras uppgift är viktig, fast de har en väldigt låg status.
Mm.
Och detta leder också till att de blir utnyttjade sexuellt, möjligtvis alltså av andra, förutom bara den ledaren de måste bära barn för.
Mm.
Precis, eftersom de riskerar straff om de inte blir gravida.
Mm.
Och fast jag tycker att den här boken är så, och detta kommer jag komma tillbaka till kanske, fast den är så realistisk liksom. Mm. Det finns ju Divergent, Hunger Games och sånt, de är också dystopier.
Mm.
Fast denna, och eftersom Gilly då, man kan säga att det är USA, fast sedan har en statskupp gjort.
Mm.
Så att det är som om Atwood liksom beskriver hur USA skulle kunna bli.
Japp.
Så jag tycker att huvudkaraktären är upprorisk ända från början.
Mm.
Eftersom alltså redan från när hon tvingas, eller när hon blir sparkad från sitt jobb för att hon är kvinna och de får liksom inte arbeta längre enligt lagen. Till då att hon blev skickad till någon slags skola för då tjänarinnor, som dessa fertila kvinnor kallades, för att de skulle indoktrineras.
Mm.
Och då försökte hon fly med sin bästa vän, som också var alltså, från då innan kuppen gjordes.
Yep.
Och även när hon var tjänarinna så arbetade hon för den här underjordiska rörelsen som heter Mayday, som arbetade för att störta regimen.
Mm.
Så jag tycker att hon var väldigt modig, och hon gjorde liksom det bästa av det hon hade, och liksom använde resurserna för att försöka förstöra för typ de som var del av den här regimen, kan man säga.
Precis.
Och ja, så tillbaka till det här med realismen. Det är alltså verkligen skrämmande, för att innan så hörde jag också från andra och tänkte själv att men det kan bara bli bättre här, alltså härifrån kan det bara bli bättre demokratiskt och politiskt sett. Men eftersom den här boken är så himla realistisk, och vi har ju miljökriser nu, så att om det kanske urartar, så kanske vi blir så pass instabila kanske att, jag vet inte, alltså, men det har en viss realism i sig.
Ja, alltså Atwood har ju varit väldigt tydlig med det när de har intervjuat henne om boken, att det som händer kvinnorna i hennes verk, det är ju någonting som kvinnor har blivit utsatta för, antingen under historien eller i andra länder i nutid.
Ja.
Så att det ger ju, ja, det är en gastkramande atmosfär i den här boken.
Ja.
Mm.
Men ett väldigt bra exempel på hur ändå någon som är med i den här regimen kan göra uppror på ändå små sätt. Och det tycker jag är väldigt liksom fängslande och så. Eller vad man säger.
Ja, det, alltså jag håller helt med dig. För att det är ju den här sekten. För det handlar om en sekt som genomför statskuppen Sons of Jacob. De är ju verkligen extremister.
Mm.
Och de har ju liksom han som är då Fred, han som är commander till Offred. Han har ju en fru som liksom är ganska extrem hon också, men till och med hon börjar tycka att vissa av de här grejerna som genomförs är ju helt åt helsike. Kvinnor får ju till exempel inte läsa.
Yeah.
De är ju absolut förbjudna att göra det. Och de hamnar ju i situationer som gör att de tvingas ju slira på den här sin extrema övertygelse när de hamnar i svåra situationer.
Det är
väldigt, väldigt intressant. Det är inte bara så att man kan dela upp folk i onda och goda, även ifall en del är verkligen rent förjävliga.
Ja,
mm.
Och ett citat som finns, alltså så finns både i boken och då tv-serien från 2017. Och jag tror att det är den som har väckt mest uppmärksamhet kanske kring den här sagan och berättelsen. Är liksom alltså bättre för de flesta, eller
bättre för många tror jag det är, men inte för alla.
Ja, så att han syftar, ja, nu kommer jag inte ihåg heller ordagrant, men han syftar på att när en förändring sker, kanske en stor politisk förändring i ett land, alltså det kan ju sägas att det är bättre för de flesta, men det kan aldrig gynna alla.
Precis.
Och nu använder han det lite i ett, alltså vad vi kan tycka är ett, alltså lite skevat förhållande, för att då beskriver han att ja, men vi har en nytt liksom diktatur nu som förtrycker de flesta. Mm. Fast vi kan inte göra alla glada. Men han har ju en viss poäng.
Mm.
Till och med nu när förändringar görs så kan det ju inte gynna alltså alla i samhället.
Nej. Nej, det är det som gör det lite hemsökande att läsa de här böckerna, för att man inser hur nära den där avgrunden vi är emellanåt.
Verkligen.
Mm, ja. Det har ju kommit en bok efter den första boken också. The Daughters of Gilead tror jag den heter, som jag inte har läst. Eller heter den The Testament? Gileads döttrar heter den på svenska i alla fall. Ska tydligen också vara extrem på. Jag har inte läst den.
Ja, inte jag heller, men den här kan jag varmt rekommendera.
Yes. Kolla in den, gott folk. Den är inte speciellt svårläst, kan jag inte säga.
Nej, men jag tror ändå att den kan påverka en ganska känslomässigt.
Oh ja.
Även om man inte har, alltså även om det inte väcker typ, kan man säga, traumatiska känslor, så blir man ju ändå tror känslomässigt påverkad.
Mm, det blir man. Absolut, så var beredda på det, hörni.
Ja.
Jag hoppar vidare till en annan bok som gjorde mig både upprörd och engagerad. Det är en ny bok, det är en debutbok av Kerstin Lånberg. Den heter Säkerhetsklass 3. Den kom tidigare i somras. Jag läste den här under sommaren. Och den utspelar sig i ett land som påminner ganska mycket om Sverige. Det nämns inga namn. Vilken del av världen man är i. Men det är väldigt, väldigt svensk, skulle jag säga. Eller nordisk åtminstone. Huvudpersonen i den här boken är en tjej som heter Linn. Hon är 18 år gammal. Hon lever tillsammans med sina bröder i utkanterna av en större stad. Och de har valt att leva utanför samhället. De har valt ett utanförskap. De som lever i systemet kallas för innanskapare eller innanförskapare. Och det, som man förstår så har det ju skett en kris i samhället. Vissa mindre nogräknade politiker har bildat en myndighet för rikets säkerhet. Det är en myndighet som har väldigt långtgående befogenheter och eftersöker de som aktivt undviker att vara en del i systemet. Varje person som är inne i systemet har ett chip inopererat i handen. På Oj. Den så lagras då all information, vilken säkerhetsklass du har. Säkerhetsklass 1 är den högsta och 3 är den lägsta. Där registreras hur mycket pengar, krediter och så du har. Alltså massa information om dig. Och det här är ett repressivt samhälle där du övervakas i varenda moment i din vardag. Och Linn och hennes bröder tycker att det här är rent förjävligt. Vi tar avstånd från det här. Och många följer deras exempel. De vägrar få chipet inopererat. Och har de väl fått det så opererar de bort det. Nu har det kommit ett nytt dekret för att komma undan från det här. Har du tagit bort din chip 2 gånger. Då opererar de in chipet precis vid din halspulsåder.
Oj.
Så försöker du ta bort det så leder det absolut till döden. Livet är hårt för Linn och hennes bröder. De kan ju inte handla på vanligt sätt. De har ett annat system för att skaffa sig mat. Ofta så stjäl de grejer. Och en dag så stjäl en av Linns bröder mat från en bil från en parkering. Och den personen ska man inte stjäla ifrån. Det är en högt uppsatt politiker som såklart har mycket att säga till om i samhället. Samma kväll när de ska ha middag så blir det stor razzia. Hela den delen av samhället där Linn och hennes bröder bor tvingas att fly. Och Linn hon flyr hals över huvud in till ett väldigt, väldigt rikt område. Där hon stöter på en person som heter Alex. Och Alex är inte vem som helst. Han har mycket att riskera på att faktiskt hjälpa henne. För hans pappa är en mycket högt uppsatt person i myndigheten för rikets säkerhet. Och det här kommer då leda till mycket problem för Linn. För hon blir ju fångad och intvingad till att göra saker som hon kanske inte vill alla gånger. Hon slipper få det här chipet inopererat vid halspulsådern dock. Men hon fortsätter ju att göra motstånd på de sätt hon kan göra det. För att systemet är i sig extremt ojämlikt. Det finns inga fasta anställningar till exempel. Alla jobbar åt bemanningsföretag under mer eller mindre slavliknande förhållanden. Och systemet existerar i stort sett bara för att se till att de i toppen har det ekonomiskt sett väldigt, väldigt bra. Jätteintressant debut där.
Verkligen.
Ja, alltså jag bara gick förbi den och snubblade över den på hyllan. Den är skitbra. Jag skulle nog säga att det här är topp 10 av dystopier jag har läst. Jag har läst en hel del. Och det är väldigt roligt att se en svensk författarinna som bemästrar den här ganska knepiga genren. För det är mycket som har gjorts redan. Som får det här att kännas trovärdigt. Ganska, alltså verkligheten är ganska hemtamt. För att miljön är så påtagligt att det här handlar om Sverige. Yeah. Och just det här systemet som där vissa människor ser till att styra saker och ting till sin egen fördel.
Ja,
mm.
Det blir lite så här 1984 typ dystopi.
Ja, det hur? Blir det ju, absolut. För det är många av dem som då lever in i systemet. Ja, men alltså har man bara rent mjöl i påsen och så vidare. Trots att de kanske emellanåt känner sig fångna i det här med. Alltså den personliga friheten är ju ganska begränsad där.
Precis.
Trots att de inbillar sig kanske att den inte är det. Mm. Jättebra bok. Gott folk. Ni har hört ett avsnitt av Ungpodden. Vi kommer såklart tillbaka fler gånger. Då förhoppningsvis med fler tips och tipsare.
Absolut.
Tills dess, ha det så bra och ta hand om er. Hej då!
Hej då!